Varmt välkomna till Bublication the Pod. Det är jag som är Kristin.
Och Ida Sofia här, och varje fredag så sitter vi här och chattar om ett ämne som ligger oss varmt om hjärtat, så att du ska bli lite mer allmänbildad och kanske kunna dra någon väldigt cool story vid helgens middagsbord.
Mm.
Och förutom podden så får vi också göra lite självreklam för bublication.com som är vår plattform där du kan läsa artiklar varje vecka, och även finns vi på sociala medier.
Mm.
Och den här veckans avsnitt tar sin början i en mörk grotta för sådär 26 000 år sedan.
Oj, oj, oj.
Just va? Och där går det en liten, liten pojke. Och det finns då spår bevarade i den mjuka leran som sträcker sig 45 meter i längd. Och han har också med sig en fackla, för det är mörkt här inne i den här grottan. Och den här spåren har blivit som en tidskapsel över den här händelsen. Vid ett tillfälle så har han också i grottan böjt sig ner med sin fackla som han har burit. Sen skapade de en kolfläck på väggen. Men det är inte det här som är det mest fascinerande, utan det är fotspåren som går bredvid honom från en varg.
Oj!
Ja, och det är väldigt tydligt att de inte är i luven på varandra, utan det är en vänskaplig promenad. De går sida vid sida. Med något tillfälle har pojken också halkat. Och hur man då vet att allt det här har hänt och när det har hänt är för att man då kunde koldatera den här kolbiten. Och det här var 26 000 år sedan.
Men gud.
Och hundar har faktiskt haft en större påverkan på människans utveckling och välstånd än vad man någonsin kan tro. Och det ska vi prata om i den här veckans avsnitt.
Mm. Just hundar.
Hundar, ja. Och där hörde vi också Pippi på cirkus, galen i hundar. Fantastisk låt.
Mm.
Benjamin Ingrosso har ju såklart gjort den också, såg jag sen efter att jag hade varit där.
Han kan allt.
Jaha du, men ska vi börja som vi brukar ändå?
Ja.
Med faktarutan innan vi hoppar in i de riktiga godbitarna.
Ja.
Med vargar, mandomsprov och allt det andra.
Mm.
Vad är en hund?
Ja, men vad är en hund? Jag tänker många av er tänker väl att den här faktarutan är lite överflödig idag. Men vi kör.
Ja.
Det är tradition. Hundar är de första... Nu kör vi.
Ja.
Hundar är de första domesticerade djuren. De kännetecknas av sitt utmärkta luktsinne och sociala natur som packdjur. Med en livslängd på 10-13 år så tjänar de allt från sällskapsdjur till specialiserade arbetsroller som till exempel sök- och räddningshundar eller terapihundar.
Mm. Ser man på där nu?
Mm.
Mm, så vi har bra nytta av hunden.
Verkligen.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1-2 pounds per week. Individual results may vary.
Nej, men då kan man ju fråga sig, hur gick vi från de här vargarna som du pratar om till sällskapsdjur och de här små chihuahuas som sitter i väskorna idag?
Ja. Eller mopsarna, för de faktiskt är specifikt framavlade för att vara sängvärmare.
Ja.
Alltså man kunde ju antingen ha, om 1800-talet, de här stora dragahusen. Hundar har fram till faktiskt mitten av 1800-talet varit en väldigt mycket en överklassgrej.
Mm.
Och det är ju lite intressant, så det ska jag berätta om. Men tillbaka lite, jag knyter an till det här med faktarutan då, att de är ju flockdjur. Och det är ju precis som människan. Och det var väl det som blev ganska intressant för ungefär så där 35-30 000 år sedan, så går Europa ur en jättestor istid, och då börjar man utvecklas. Man kan väl säga att det på något sätt är mänsklighetens kulturella dån. Man börjar experimentera med nya verktyg och nya kulturer, och man liksom specialiserar sig mycket mer. Samtidigt så finns det ju vargar då i Europa och Asien, som vi rör oss, Eurasia. Och de lever ju i tiotals miljontals, så det är inte så att vi bara, åh, det är som idag att det finns 250 000 vargar kvar som springer runt.
Nej.
Och man kanske ser någon glimt av dem.
Mm.
Utan de är ju överallt, och framförallt så är ju då vargar ett rovdjur som jagar på dagen, precis som människor, och i flock. Så det blir en jättekonkurrens om bytet, och där någonstans så börjar det ske ett skifte för att människan också då uppfinner pilbågen. som gör att istället för att vi kanske faller offer för vargar lite då, för det finns det bevis på att vargar attackerade och tog människor då, om man var konkurrenter, så får människan ett väldigt tekniskt övertag och då börjar vargen säga, oh shit, vad ska vi göra nu? Anpassa sig, så det är väl lite där det börjar. Och det finns skrönor i vissa nu levande jägarsamlarsamhällen som har levt vidare, och det finns vissa bevis för det man tror har hänt kulturellt, att det har en stam som har levt nära en vargflock. Och så har det ätits upp några barn, för det var inte helt ovanligt att de tog barn, tror man.
Nej.
Och den kulturella berättartraditionen som går vidare är att de här barnens själar då blev upptagna av vargarna. Och då fick de en längtan tillbaka till flocken och ville komma nära. Så det tror man är liksom så här...
Början på ett samarbete som
början
det blev sen.
Exakt. Mm. För det visar sig ju då att man kan få vargen inser ju ganska snabbt att man kan få ett större kaloriintag av att rota i soptipparna runt liksom mänskliga boenden. Och det här vet man ju, det har man ju typ läst i skolan, än att faktiskt jaga. Och då blir det ju så att de vargar som är minst rädda för människor går ju och nosar i sophögarna och får bättre förutsättningar. Och det blir ju liksom en evolutionär feedback loop liksom, där de vargarna som är mest docila eller undergivna utvecklas. Och det finns faktiskt ett intressant ryskt experiment som är väldigt så här, citerat, men på 60-talet så var det en forskare i Sovjet som hette Balajev, och han fick för sig då att han skulle domesticera silverrävar. Och de har en jättekort så här, reproduktionscykel, de blir könsmogna när de är typ 7-10 månader, så på 30 år så lyckades han genom då 40 generationer vargar, och hela tiden då så fick bara de återreproducera som var tamast hela tiden, ja, topp 10%. Efter då 30 år så har de här vargarna fått så här mjuka, gulliga öron, krullade svansar som de viftar på, större öron, mer kompakt, mindre muskelmassa, och börjar i princip se ut som små valpar och är supertama. Och sen såklart den här evolutionen som hundar har med från varg till hund, den är ju inte så riktad, men det gör man ju upp på. Alltså, det pågår ju tusentals.
Precis.
Och också intressant att det sker på väldigt många olika ställen samtidigt, både Kina och nuvarande Belgien och Frankrike. Så att det är inte bara ett ställe där händer, utan det händer globalt och över hela planeten där människor utbildas, så att säga.
Ja, men då undrar man ju lite hur det går från de här vargarna som kom fram vid eldgropen och vågade sig på att kanske få lite rester av mat till de här som faktiskt sover i vår säng nu. Eller inte alla, sover inte i sängen, men
nej, många. Mina hundar sover i sängen.
Gör de det? Ja. Ja, vad tycker vi om det då?
Nej, den stora hunden sover inte i sängen. Den lilla hunden sover i sängen.
Ja.
Men han har börjat bli så gammal nu så han kan inte hoppa upp riktigt.
Ja.
Jakthunden får inte sova i sängen.
Nej.
Men hon vill väldigt gärna, men hon får inte.
Jag är uppväxt i ett hem där vi hade en Newfoundlandshund.
Hur ser de ut?
Stora. Ja, men typ en Sankt Bernhard fast svart. Alltså de är stora. Sen är det ju skiljer, det är lite olika om det är en hane eller hona så. Men vi hade en väldigt stor Newfoundland, eller vi har haft tre. Men de har alla varit rätt stora, och de sov i sängen.
Vad tyckte du om det? Du
gillade det inte det. Och också, det tar mycket plats.
Ja,
men
hår också.
Mycket hår.
Ja, på tal om Sankt Bernhards hundar då, som då finns det ju Alperna, Sankt Bernhards passet, som du säkert talar om Alperna. Det är där de kommer ifrån. I början av 1600-talet så var det en väldigt resursfull munk som insåg att, nej men gud, det är så jävla många människor som dör i det här passet över Alperna. Så att han byggde ett hospice där uppe och för att ta hand om trötta vandrare, för det här passet smälter bara några sommarmånader per år ungefär, och så är det massa människor som hamnar i trubbel. Och då började han då avla fram de här Sankt Bernhards hundarna för att och hjälpa vandrare. Först började med att de hade väldigt breda bringor så att de kunde plöja lite som så här kärpor som går upp för Mount Everest, så hade de här munkarna ledsagade folk över bergspasset. Och hundarna hade då så breda bringor så att de kunde skyffla vägar för. Och sen insåg de jättesnabbt, men de här hundarna är ju superbra på att hitta människor som har villat bort sig. Då släppte man ju ut 2-3 hundar för att hitta folk som mådde dåligt. Och då har vi ju de här traditionella också. Små plunten också som de har under halsen. Ett halsband med sprit.
Ja.
Ja. Men just på det här med ulliga hår, jag har sett på andra hundar. De har ju faktiskt typ dött ut den här originalrasen som de började med. För de kom på att de skulle korsa in en annan hund som hade mycket mer päls som skulle skydda då mot kyla, men det blev ju istället att de fick massa istappar på sig, så att så där lite dog den här första rasen de hade ut, och sen lyckades man rädda den med andra hundar från närliggande byar och dalar och sådär. Nej, men och någon gång där på 1800-talet hände det också någonting. Det var en jättelavin som drog med sig så sjukt många så här original Sankt Bernhards hundar, så att de hade svårt att liksom
återuppliva
rasen.
Nej, men så då kan man ju undra också varför de var så bra på att hitta människorna. Och det är mycket av deras luktsinne.
Såklart.
Ja, det är ju, de har ju ett luktsinne som är mellan 10 000 till 100 000 gånger bättre än människans. Vet du varför luktsinnet är så bra på just hundar?
De har mer receptorer.
Exakt, ja, precis. Men det är också en till del i det som gör att de kan bearbeta luktsignaler mycket bättre än vad människan kan. Och det är så när en hund andas in så separeras luften för dem. Alltså en för då luktsinnet och en för andningen. Och de har även ett organ som kallas Jakobsons organ. Det är ett organ som sitter i bakre delen av gommen. Och det här organet är specialiserat just för att uppfatta feromoner. Och de här kemiska signalerna då som är viktiga för djurens sociala interaktioner och så. Så att det är anledningen till att de är så himla duktiga på, och därför man ibland får en
hund. Vi har faktiskt också två organ för vi har ett för lukten. Okej, vi har inte riktigt två organ. Munnen är väl en nödlösning, det är mest till för att äta, men näsan är ju, det är därför man alltid ska andas genom näsan, för den är ju faktiskt byggd på människor primärt för att andas. Den värmer ju upp och filtrerar luften. Och jag är en så här typisk munandare, jag har kommit på. Jag har pratat om den innan, den här breathe. Men i alla fall när jag är ute och springer, då liksom verkligen så här flåsar jag genom munnen.
Fast det är väl helt rätt vanligt, tänker jag.
Jag vet inte.
För att man behöver ju mer
syre, men tydligen det som faktiskt gör att vi får mer energi i cellerna är inte mängden syre, utan det är mängden koldioxid. För att det gör att cellerna kan nyttja, det blir en snabbare utbyte, så att egentligen ska man typ andas mindre. Och det här låter jätteweird, men det finns science to back it. Är man intresserad så kan man ju läsa den här boken som jag har tjatat om. Breathe av James Nestor. Men i alla fall så, jag testade nu då att börja springa med stängd mun. Så jag håller på att träna upp min kondition igen.
Med tejp då eller?
Jag bara håller munnen stängd. Fy fasen vad det är jobbigt.
Ja, men jag kan tänka mig det.
Men jag tror jag får lite mer prestanda. Men jag känner också att min näsa är så här inte van vid att jobba så hårt.
Nej, den blir överansträngd. Men sover du med öppen mun också, vet du det?
Det vet jag inte, men jag har tejpat det nu med kirurgtejp.
Du gör det på nätterna?
Ja, varför då? Men det är också det tydligen, om man har problem att snarka så är det bra att göra det, för då kan man träna upp näsan och så blir man av med snarkningarna. Det är ju när man inte använder den som sakerna kollapsar.
Precis.
In på sig själv. Tillbaka till det här med luktsinnet då på hundarna. Det är ju, alltså en hund kan ju upptäcka en doftmolekyl i en swimmingpool med vatten. Så känsligt är deras luktsinne. Och de kan ju också så här utse om har man cancer som är begynnande. De har hört så många stories som inte är urban miss. Med att men min hund började nosa på ett ställe och så hade jag en tumör där. Så de används ju också för att tracka det, vilket är superhäftigt.
Ja, och även liksom spårhundar såklart, som så letar efter, men det kan ju vara människor eller brottslingar eller narkotika. Eller...
Ja, och när folk har drunknat till havs, då åker de ju runt med så här likhundar på båtar som bara luktar över ytan. Det är ju helt sinnessjukt.
Det är helt sinnessjukt. För jag menar, där vet man ju hur liksom djupt det kan vara på vissa ställen, och att de kan uppfatta de här små molekylerna helt otroligt.
Ja, jag önskar jag kunde träna min hund att hitta kantareller. Det går inte så bra.
Alltså, din...
Men man kan gå sådana kurser med sina hundar.
Ja.
Nej, nu tänker jag på vår jakthund som vi är väldigt bra på att vakta.
Ja.
Och det gjorde de ju också sen. Så det blir ju en synergi mellan de här vargarna som börjar leva lite parallellt med stammarna. Och man kan ju tänka att det fanns någon liten pojke eller flicka där som började få speciell kontakt med en varg. Och ofta är det ju så som... Ja, men så här, vissa vargar då blir utstötta av flocken och går iväg och roamas med ensa varg. Klart att det blir svårt för dem att jaga och att det då blir lättare för dem kanske att närma sig en människoflock och få ta del av det som de har att erbjuda.
Ja, men det är klart.
I rester. Ja. Smart ändå.
Ja, verkligen.
Sen visar det sig så över lång tid så börjar man ju också se att det utsöndras lyckohormon när hundar och människor interagerar. Det blir ytterligare en så här positiv evolutionär loop. Vargar till exempel ger ju aldrig ögonkontakt med människor, men det utvecklas successivt och man får de här helt andra utseendena över tid. Och det som faktiskt händer när vargarna har blivit så pass tama så att de verkligen hänger runt med människor, det är ju att de börjar jaga tillsammans. Och då händer ju något intressant. Och vi har ju pratat lite grann om det med kollektiv intelligens. Till exempel om man parar ihop människor med datorer, då blir ju summan större än delarna. Och precis det händer när människa och
en varg
eller tidiga hundar börjar jaga tillsammans i grupp. Det blir ett sådant överskott som vissa starka män då kan börja samla på sig. Och det börjar liksom växa fram en överklass som kan samla på sig rikedom just på grund av den här vargflocken. Sen är det såklart mycket andra delar, men det här under jägar- och samlarperioden växer det fram kungar och drottningar runt om i Europa på grund av det här överflödet som är. Och då börjar man ju i de här väldigt så tidiga hoven också avla helt andra typer av hundar.
För andra syften.
Ja, sällskapssyften primärt. Och tittar man bland annat på de gamla egyptierna, för de behöver vi också nämna i många avsnitt, så har man ju dels stora vakthundar, men drottningarna då börjar ju verkligen avla fram så här små liksom purse dogs, som toy breeds, som bara kan hänga runt. Och man ser också att...
Och vissa använder väl hundarna som liten fotpall också. Stackars liten hund.
Ja, alltså mopsarna är de mest inavlade någonsin alltså. Det är synd om en killkompis, han och hans flickvän flög till Ibiza och så hade hon bestämt sig prompt då för att hon skulle ha med sig sin lilla mops.
Ja.
Och så
det känns inte som ett rätt ställe att ta med en hund på.
Nej, men hunden skulle med i alla fall bli incheckad. Och sen när de kommer fram till Ibiza, då rullar den här liksom plastvagnen ut. Då har hunden dött där inne, men hon skulle ha ett annat. Min killkompis kan inte sluta skratta, för han tyckte det var en idiot. Han bara får så här, vet inte.
När han får så här brain
freeze, och han tycker att den här jävla hunden som ska följa med, att det är så löjligt. Och hans flickvän är ju då hysterisk och står och gråter.
Nej,
och
han Varför hade han dött då? Eller liksom, vad var det?
Nej, men de har ju svårt att andas.
Ja.
Och sen blir det väl inte jättebra om man sätter dem på ett flygplan, tror jag.
Nej.
I detta fall.
Nej, men gud, vad hemskt. Inte bra start på resan.
Nej.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Nej, men där har det ju liksom ifrågasätts ju mycket kring just den här framavlingen av hundar som har liksom inte mår bra, som har det svårt. Och det är ju, kan väl jag känna att där har vi väl ett ansvar också att titta på vad vi faktiskt, i vilket syfte vi framavlar hundarna. Och det här med också, man tittar på de hundarna som man tar av svansen på.
Ja.
Det är ju...
Kupering.
Kupering heter det, precis, tack.
Men det fick man ju göra på hundarna när vi var små, tror jag. Men det, ja, det är förbjudet nu.
Det är förbjudet nu.
Ja. Mm. Jag kommer ihåg min kompis hade en sån stor dobberman som hade en kuperad svans.
Ja. Nej, men särskilt också just för att kupering, det är ju bara rent estetiskt. Det finns ju inget syfte med det, utan det var bara att det var snyggare.
Ja.
Att liksom fixa öron och svans.
Ja, alltså jag har blivit riktigt... Har du blivit riktigt rädd för en hund någon gång?
Ja, det har jag.
Vad hände?
Jag blev ju faktiskt påhoppad av en hund, inte så länge sedan.
Ja, just det, på kontoret.
Sen gick ju det väldigt bra. Men jag är generellt inte rädd för hundar.
Nej.
Alltså jag har en respekt för hundar. Ja. Och särskilt hundar som jag inte känner. Men jag är inte rädd liksom.
Nej, inte jag heller. Men jag har blivit rädd en gång. Och det var någon så här, också mörk novembernatt för några år sedan. Nu gick jag i Stockholm och det kom ett bulkig kille med en stor, ja, det måste ha varit någon dobermanras, men den var liksom black, så jävla nattsvart. Jag tror den hade klippta öron, för de stod upp som två spetsar liksom. Och den var så jävla hotfull, så att jag bytte faktiskt sida på trottoaren. Det var fruktansvärt. Det gick med en sån. Men så här, hundar kan ju faktiskt vara väldigt skräckinjagande, och bland annat i romerska armén så avlade de ju upp hundar i hundratals för att gå till attack mot motståndarna, och de var ju helt fearless. De tänkte, och det var någon form av Molossus heter den här hundrasen som nu är ute, och den finns i gamla bilder på statyer och sådär, Molossushunden, och den är omskriven i gamla antika källor. Och man tror att den moderna mastiffen utvecklade ur den här rasen. Men det är ju skitstor hund alltså, som de sprängde ju igenom liksom kavalleri, infanteri och gjorde andra grejer. Och hunden har ju haft en fantastiskt viktig roll också i krigsföring mellan människor. Under första världskriget så tränade man upp hundar som hade två hussar som de var lika lojala till, för att springa med meddelanden mellan olika bataljoner med information. Man skickade också ut dem med att dra såna här sladdvindor, du vet, med kommunikationskablar, och de här hundarna som då dog i liksom hundra om inte tusentals i de romerska krigen, de blev ju ärade som ungefär officerer för att de var så modiga, och var ju som en väldigt stor del av, och det har man också hittat i antikgravar, vilken otrolig betydelse hundarna haft. De begravs ju ofta med sina ägare.
Ja, men precis.
Och tittar vi på Egypten igen, då har de ju Anubis, dödsguden, som står som en väktare till dödsriket. Han är antingen helhund eller människa med hundhuvud.
Ja. Men det här med just hundar i krig och krigsföring, om vi tittar på i filmer så skildras det ju inte jätteofta hundens roll.
Nej, jag tror man har underspelat den väldigt mycket.
Det liksom slår mig nu när vi sitter och pratar om det här. Man ser ju alltid de här historiska krigsbattles på fälterna, så det är ju alltid hästarna är med såklart. Ja. Liksom. Men hundar ser man ju inte mycket av.
Nej, det är väl svårt att kanske träna dem och så stora krigsrad. Jag vet inte.
Alltså hundar, ja.
Jag tycker det är så roligt att amerikanska polisens hundenhet heter K9. K9. K9 heter E-Batt, alltså deras hund... enhet.
Ja,
som K9. Hund K9. Alltså K9,
ja,
är ju...
K9. Ja, K9! Ja! Ja, nu fattar jag. Ja, okej.
Ja, nej, men jag vet, det finns ett stort monument i London i alla fall som hedrar The Dogs of War, som är jättefint. För under första verket användes de ju hur mycket som helst. Och det är ju raka motsatsen till de här små sällskapshundarna som blev en tradition att avla fram i de små i hoven.
I hoven, ja, precis.
Det blev en så här överklass, verklig överklassgrej att få fram små, söta, ulliga, gulliga hundar.
Mm. Mm. Men de användes då bara som sängvärmare liksom, och sällskapsdjur.
Ja, sällskapsdjur. Mm. Precis. Och en annan ras som avlas fram också som sällskapsdjur är ju Lhasa Apso, som tibetanska munkar.
Mm.
Det är ju de här jävla, vad ska man kalla dem för?
Jag tycker de är ju så gulliga.
Vandrande mopp. Alltså en golvmopp eller tussar. Eller,
det är en liten boll.
Alltså, de är så söta, ja, och de är 4000 år gamla.
Mm.
Och det tog en väldigt lång tid innan de kom till Europa. Det var inte förrän på 1800-talet. För att man trodde också att Dalai Lamors själ kunde vandra över till de här Lhasa Apsorna. Och dels fungerade de som vakthundar i templet, men de hade också en yttre ring av försvar med också stora, samma stiftliknande vakthundar. Och sen hade de några små pluttarna. Pluttarna som också hade, och de har ju ett väldigt vebbigt skall.
Ja. Ja, det är ju inte så respektingivande skall.
Nej, men det hörs ju som bara...
Ja, det är irriterande i Dalman.
Ja, och det dröjde också in på 1800-talet tills man fick liksom, de här hundarna till Europa, för då var det någon tempelmunk som gav två till sin kompis och sen var liksom snurran igång.
Mm.
Och aristokratin och överklassen hade ju då som hobby att avla fram sjukare och sjukare raser. Mm. Och nu finns det ju ungefär 400 globalt så här definierade raser. Mm. Men det som hände sen när industrialismen kommer i mitten på 1800-talet är att det här välståndet och fritiden och möjligheten att ackumulera rikedom för att lägga på att avla hundar till exempel, det börjar ju då trickla ner i någon form av väl stående mellanklass. Och då får ju adeln panik. Vad ska vi göra? Vi måste starta kennelklubbar. Vi måste kontrollera det här.
Ja.
Och det är grunden till alla kennelklubbar som skapas. Att,
just det.
Så här kan vi inte släppa lös vår hobby.
Nej.
Det funkar inte. Det måste ju finnas
kontrollerat.
Det måste ju finnas viss standard på sakerna här.
Ja. Och har du också tänkt på det här med att vissa, du har säkert sett bilder på det, när matte eller husse är väldigt lik sin hund.
Ja, gud.
Är du lik dina hundar?
Jag vet inte, det får jag väl fråga dig om. Är jag lik min lilla vita, håriga skabbjörn?
Jag tror jag är för nära för att säga det faktiskt. Jag vet inte.
Stackars lilla Messi, han är ju också adopterade honom när han var ett år. Så det är inte jag som är ett fotbollfan, utan han hette Messi redan.
Mm.
Och han är så inte ett utställningsex, för han är nästan helt vit och de ska vara så här fina och fläckiga. Han har uppåtstående öron och de ska typ ligga ner, men han är så jävla gullig.
Han är så fin,
Messi. Han har någon form av Aspergers dock, för att han är ju inte så där jättesocial.
Nej, fast det tycker jag. Jag har alltid upplevt Messi som social. Han kommer ju alltid att sitta i knät. Och...
Ja, det är ju ändå...
Ja,
nej, men jag gillar det med honom. Jag tycker att han är fin, att han är lite egen. Och den, alltså Jack Russell-rasen var ju, eller så här, på tal om då, det är också en så här riktigt ättrig jakthund. De går ju på ormar och allt möjligt.
Ja.
Och liknande terrierraser, du har ju sett de här tavlorna på stora rävjakter i England.
Mm.
Och då har man ju en typ terrierliknande hund med en sån här krullad svans. Och riktigt säger då att den här krullade svansen är framavlad för att man enkelt skulle kunna fiska upp hunden när man satt på hästryggen.
Nej,
och bara
böja
sig ner så här.
Kom igen! Den.
Ja. Aj, jag blev buren i sin svans.
Ja, stackars. Nej, men just hundas svans säger ju en del också om hur de mår. Det är det klassiska, så här, hunden viftar på svansen och då är den glad. Men det betyder ju faktiskt inte bara att den är glad. Det kan också vara att viftar hunden på svansen till höger, då betyder det att den är glad.
Mm-hmm.
Men viftar den på vänster, så kan det betyda att den är rädd eller har ångest.
Oj då.
Så det är faktiskt inte bara om hunden viftar på svansen, inte bara så här, superglad.
Det är ju lite sån här späckhuggan Saving Willy med hans bakfena. Jag tänker ofta på den någon gång. Eller, att den är så här deppig så att den har ruckt ner. Så det är kanske lite...
Lite samma sak, ja.
Mm. Ja, och men grejen är så här, vi har ju också över tid då det här språket som har utvecklats mellan människa och hund, det har ju blivit så pass sofistikerat, och man brukar ibland säga att en hund har intellekt som en 4-åring, och det är alltså sjukt mycket, och det finns ju hundar som kan upp till så här 20, om inte 50 ord som man bara kan instruera dem, och de fattar och de kan räkna, om man säger så här, här är tre bollar och så springer den. Jag tycker också det är jättehäftigt. En av mina hundar är så totalt self-aware. Messi fattar ju inte att det är han i en spegel. Men Cleo kan så här
spegla sig.
Spegla sig. Och hon kan också typ prata FaceTime.
Nej men gud.
Hon fattar liksom att det är. Hon hör i alla fall att man, är, att man är där. Så att de är ju högintelligenta varelser.
Ja, det är de verkligen. Och de är ju superduktiga på att liksom läsa av tonfall också.
Mm.
Och liksom även våra känslor på lukt och doft. Mm. Med det.
Och det som är så fint är när man kramar en hund eller man interagerar med en hund med varandra. Det, alltså det släpper ju lös oxytociner i båda, både människa och hund. Så det blir en så här positiv glädje. För det är inte, fint, de har ju tjoffat in massa hundar på ålderdoms.
Nej.
Hemmorgonar och sånt där. Men det här språket blir så utvecklat för ungefär 10 000 år sedan. Så att då kan vi verkligen börja använda hundar också för att utveckla vallhundar till exempel. Och hundarna är vårt första domesticerade djur som vi pratar om. Och sen efter det kommer jätter och det där hjälpte hundarna till jättemycket med att valla jätten. Och sen efter det så kommer hönsen och grisar. Så att det är ju tack vare vargar eller hundarna som vi har kunnat bli den dominerande rasen som vi som faktiskt är. Såklart att pilbågen då som har ju sin...
Det var ett startskottet.
Men det blev startskottet. Så att,
det är mycket att tacka.
Våra hundar för. Och jag tänker, det finns ju också, det finns så många specialiteter av hundar som man kan ju inte nämna alla. Men i Finland så finns det en utedra som var bara utvecklad för att bara jaga säl till exempel. Mm. Men nu är sälen så fredad så då har den dött ut den specialiteten. En av mina absoluta favoriter är, tänk dig 1300-tal medeltid och det är en gris som grillas långsamt över elden.
Ja.
Du vet så här, den roterar, rotisseri gris. Vem tror du de har havlat fram för att rulla spettet runt, runt?
Vilken typ av ras?
Ja, det, men bara det att man har utvecklat en hund.
Ja, det är också sjukt.
Men, och den är lång och så här, den har korta ben och så är den lång som en liten vinegård, typ lite taxhållet. Och så gick de runt i såna här hjulbar. Deras enda jobb var att rulla biffen och de jobbade då... Två stycken tillsammans i de här hjulen. Och de
som
var
små möss.
De hade inte så mycket päls för den blev ju så svedd av värmen. Och den dog ju då. Och, så hade de jätte, och det finns också vissa versioner som har jättekraftiga käkar då som rullade spettet med sin mun. Och de ser fast för jävliga ut, de här stackars spitthamsen. Men de dog då totalt ut när vårt sätt att leva förändrades. Men man har alltså så specifikt framavlat en hund bara för att rulla grillspett.
Ett specifikt syfte, ja.
Så det kan man ju tänka på nästa gång man...
Man ser en gris.
Man ser en gris. Ja, eller en hund på gatan. Att mänskligheten vore inte där man är om det inte var för dessa fantastiska fyrbenta vänner som ju har blivit ett lyckat samarbete både för varg och människa.
Verkligen.
Vad tror du hundarna kommer ta vägen härifrån? Ute i rymden har de ju varit med Laika. Vad är människan och hundarnas roll? Kommer de fortsätta finnas kvar?
Hundarna?
Ja.
Ja, det tror jag absolut. Vad tror du?
Men nu tänker jag i en så här apokalyptisk space-värld när vi alla bor i poddar någonstans på Mars. Jag vet inte. Nej, men jag tror det stärker så här, alla deras fördelar och hur man mår så bra av dem. Så absolut, de är ju människans bästa vän. Det har vi ju inte sagt i avsnittet så får vi väl...
Ja, nej men de kommer nog vara en del av våra liv lång tid framöver. Även om vi flyr till Mars.
Marshund. Ja du, det var lite om hundar. Hoppas du har någon story du kan ta med dig och berätta för någon. Och tycker du om vår podd så kan du gärna berätta om den också tycker vi.
Please do.
Det var allt vi hade den här veckan.
Ja.
Until next Friday. Toodaloo.
Hej då.